Du är nu välkommen att lyssna till en andakt som sänds från Malmbergets missionsförsamling. Det är Richard Appelqvist som svarar för sång och musik. Det är jag, Börje Gustafsson, som läser bibelordet och delar några tankar kring ordet.
Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre mig giv, mig att förlossa, offrar han sig, då han på korset dör och för mig. O, vilken kärlek, underbar sann, aldrig har någon älskat som han. Frälst genom honom, lycklig och fri, vill jag hans egen evigt nu bli. Tag mig då, Herre, upp till ditt barn. Lös mig från alla frestarens garn. Lär mig att leva, leva för dig, glad i din kärlek, offrande
mig. Temat för söndagen som nu har varit var döden och livet. Och en av dagens texter är från Johannes evangelis 11 kapitel, verserna 28 till och med 44. Sedan gick hon hem och kallade på sin syster Maria och viskade: Mästaren är här och kallar på dig. När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. Och det följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna hade följt med henne också grät, blev han upprörd och skakad i sitt innersta. Och han frågade: Var har ni lagt honom? De sa: Herre, kom och se. Jesus föll i gråt. Då sa judarna: Se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sa: Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte behövt dö? Jesus blev åter upprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Och Jesus sa: Ta bort stenen. Den dödes syster Marta sa då: Herre, han luktar redan. Det har ju gått 4 dagar. Jesus sa till henne: Har jag inte sagt dig att om du tror skall du få se Guds härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på alla dem som står här, för att jag ska tro på att du har sänt mig. Sedan ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut! Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ett ansikte täckt av en duk. De här verserna vi har nu lyssnat till är en del av det stora scenario då Jesus här vill bevisa Guds härlighet och makt. Och för att bättre förstå och leva in i den här händelsen så borde vi ha läst från kapitlets början. Men det kan du ju göra där du är. För att beskriva nutida människors situation så kanske vi hade vänt på orden i temat och sagt livet och döden. Vi föds, vi utbildas, arbetar och stressar mer eller mindre en stor del av livet och sen tar det slut. Så kan det vara för många, kanske de allra flesta. Döden är något definitivt. Men ur Guds rikes synpunkt går vi från döden till livet när vi väljer att leva i gemenskap med Jesus. Berättelsen om Lazarus uppväckelse är en höjdpunkt i Johannesevangeliet. Ingen av de andra evangelierna har med denna händelse. Detta är i Johannesevangeliet det sjunde tecknet eller undret som Jesus utförde under sin jordevandring. Uppväckandet av Lazarus förde med sig att översteprästerna och fariseerna ville nu försöka gripa Jesus. Två gånger tidigare hade Jesus uppväckt döda. Det var änkans son i Nain och en synagogföreståndares dotter. Men dessa båda under skiljer sig väsentligt från undret med Lazarus. Ty ingen av de två förstnämnda hade hunnit att läggas i graven. Påsktiden följer ju strax efter vad Jesus nu gjort. Och vi kan i den här händelsen se likheter med vad Jesus själv skulle få vara med om. Uppväckandet av Lazarus är i Johannesevangeliet en stor händelse på Jesu jordiska gärning. Någon har till och med kallat dagen när detta skedde för lilla påskdagen. Detta under med Lazarus framstår som en föraning om det stora undret som Jesu egen död och uppståndelse utgör. I kristen tro är påsken med dess budskap det centrala. Från Jesus sida fanns ett djupt vänskapsband till syskonen Marta, Maria och Lazarus i byn Betania. Och detta var tydligen ömsesidigt. Det står ju i den femte versen att Jesus var mycket fäst vid vännerna. Då var det ju naturligt för syskonen att vända sig till bäste vännen. Gör inte vi så också när det händer oss något som är både bekymmersamt och roligt? Men då ställer jag mig frågan, hur bråttom har vi egentligen till Jesus när det händer oss någonting? Vi kanske ska ta lärdom av detta. I början av kapitlet läser vi att det är Marta som skyndar iväg och möter Jesus. Maria sitter kvar hemma. Vi har väl som systrarna lätt att förebrå den som inte kommer i tid när något har hänt. Då är det lätt för oss att säga, om du hade varit här så hade det inte behövt gå så illa. I den här situationen framgår texten att Jesus ändå har allt under kontroll, även då han inte kunde komma med en gång. Detta även om Lazarus hade legat 4 dagar i graven. Och för syskonen var allt hopp nu ute för att få ha Lazarus i gemenskapen. Det fanns på den här tiden en tanke hos judarna att själen kommer tillbaka till graven varje dag under de 3 första dagarna. I hopp om att kunna återgå till kroppen. Sedan anses att Lazarus har kommit i dödens välde. Tydligen var både Marta och Maria inne i detta tänkesätt. 2 ängsliga människor hade nu sänt bud efter vännen Jesus. Han som är född in i vår mänskliga gemenskap. Med alla dess villkor som han verkligen fick dela. Ända från krubban till graven. Inte ens sedan han är dopet vikt till det högsta kall någon mänsklig varelse haft. Undvek han inte gemenskapen med människorna. Han som verkligen ville dela och berika vår gemenskap. Även idag, om han får. Ty han vet ju vad det är att vara en människa. Han hade djupt förtrogna vänner. En inre krets som bestod av de 12 lärjungarna. På dessa ämnen han lägga höga uppgifter. Trots att det ibland visade en mänsklig tröghet. Och även utanför denna krets fanns nära vännerna. Då bland annat syskonen i Betania. Så som Gud i mänsklig gestalt visste Jesus verkligen vad det var att vara människa. Han visste vad sjukdom, lidande och bekymmer vill säga. Det är väl sannolikt att detta kanske även hade drabbat hans eget hem. Han visste vad döden innebar. Och han vågade visa sina känslor. Han vågade gråten. Visade djupaste medlidande med Marta och Maria. Det är ett verkligt bevis på hur mycket han älskade Marta och Maria. Så vill Jesus idag dela vår upprördhet och sorg över vad döden ställer till med. Profeten Jesaja säger ju: det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor, dem lade han på sig. Och han som är Gud äger redan här och nu all makt, inte bara i framtiden. Våra smärtor, den la han på sig. Han som är Gud redan här och nu. Här måste vi således väga in det faktum att Kristus led och dog för oss. Han har delat vår smärta innan graven blev platsen för hans slutliga triumf över döden. Det är intressant att notera det samtal som ägde rum mellan Marta och Jesus. När Jesus säger att en bror kommer att uppstå. Jag bekänner Marta att Jesus är Messias, Guds son. Bekännelsen är viktig både för den enskilda människan som bekänner Jesus vara den han är. Och för Jesus som får en bekräftelse på tron på honom. I Lukas 9 kapitel får lärjungarna frågan av Jesus: vem säger ni att jag är? Petrus svarar då: Guds Messias. Det var också en bekännelse. För den som mött Jesus och bekänt sin tro på honom får livet en ny riktning. Från död till liv. Men denna väg är inte alltid den lättaste. Men vi går ju heller inte ensamma. Även om vi valt att leva i Guds närhet och få vara hans vän får vi inte alltid det vi så innerligt ber om. Men jag tror att vi får kraft att orka vidare när Jesus går med oss. Vi blir i hans närhet och gemenskap förvandlade. Vi fylls med trygghet, frid och ro. Vi har någon som hjälper oss att bära bördorna. Det största undret som en människa kan få uppleva är att få ta emot förlåtelsen av Jesus. Och detta får var en som ber om förlåtelse. Jesus själv säger att jag gör allting nytt. Den som är i Kristus är en ny skapelse.
There is a quiet place. Far from the rapid pace, where God can soothe my troubled mind. Sheltered by tree and flower, there quiet hour with him. My cares are left behind. When there a garden small or on a mountain tall, new strength and courage there I find. Then from his quiet place I go prepared to face a new day with love for all mankind.
Ska vi be tillsammans. Tack Jesus, att för dig finns inga gränser för din makt och härlighet som du har. Inte ens döden är en gräns, och inget område där din makt inte gäller. Tack för att du är uppståndelsen och livet. Så vill vi på nytt igen lyfta upp alla som är drabbade av coronaviruset och deras anhöriga. Möt dessa människor där de är med hälsa och läkedom och hjälp dem i den situation de är. Så vill vi också be för situationen i Sverige med alla dessa gäng och skjutningar som så ofta inträffar. Vi ber Herre Jesus att du ska på något sätt möta dessa människor så att de får känna dem om vem du är och att de får möjlighet att ta emot dig i sina hjärtan. Vi vill också på nytt igen lyfta fram våra kristna syskon i Kina som är inspärrade för sin tro. Möt dem där de är, Herre. Tacka dig för att du fyller dem med frimodighet och glädje och ger dem ett hopp inför framtiden. Möt även Kinas ledning så att de får möta dig till frälsning. Så ber vi tillsammans den bön som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen. Jag vill också be Herrens välsignelse över dig som lyssnar på den andakt. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa i dig och över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Tack för sång och musik i andakten. Så återkommer vi under nästa vecka. Gud välsigne dig. Amen.